Vilken dag vi har. Vi får fira gudstjänst och det, och jag har hört att det är folk som har fyllt år och det är årsmöte och allting. Det är underbart. Jag tänkte på en sak strax före gudstjänsten. Jag hade glömt att stänga av telefonen och det var bra för jag behövde ta ett telefonsamtal. Att när, det sägs att när Sir William Bell uppfann telefonen, på att jag kanske ska stänga av den förresten. När han uppfann den här så tyckte han själv att det var en väldigt onödig uppfinning. För att den hade han ju liksom ingen nytta av. För han kunde ju bara ringa till sig själv. Och där var det ju upptaget när han försökte, så det var liksom ingen poäng med det. Liksom. Men det är ju lite grann en syftet med den, för att den ska fungera och uppfylla sitt syfte, för att man ska kunna prata med någon i telefon, så krävs det att det finns någon i andra änden som lyssnar. Annars kan man ju prata och prata och prata och prata och ingenting händer. Så är det också med Guds verk på jorden. Att det finns ett behov av en ömsesidighet. Och vi kommer att komma in på, som ni ser på vägen här, någonting som relaterar till det. Det finns någonting som lite grann har legat på mitt hjärta, särskilt under de senaste åren kanske, som har liksom då och då stuckit upp och som har bränt till lite och som ligger och bubblar lite under ytan. Och när jag och Jakob och Alexandra möts i veckorna så kommer det ofta upp på olika sätt. Någonting som jag tror att vår Gud håller på att göra. Både här hos oss och jag tror bland församlingarna i Sverige. Man ser tecken på det. Det är ingenting nytt, men det är någonting som vi kanske behöver betona lite extra ibland. Och det är också någonting som jag tror att vi ska ta med oss som församling in i ett nytt verksamhetsår som vi går in i idag. Vi kommer till det. Ni som var här för 2 veckor sedan vet att vi började då en vandring där vi slog följe med Samuel. Den sista domaren i Israel. Och vi har liksom, då fick vi höra om hur det gick till när han föddes. Hur han kom som en gåva ifrån Gud. Och hur han också fick flytta som en liten pojke till Shilo. Och den gamle prästen Eli. Och i den texten som vi ska komma till idag, de händelserna där, då har han bott där ett litet tag. Det här är kanske den texten som är den allra mest kända texten, tror jag, just i Samuels liv. Om man tänker på namnet Samuel så tänker man oftast på den här händelsen, det som kretsar omkring den här raden som står på väggen: tala Herre, din tjänare hör. Icke att förblandas med alla pastorers morgonbön på söndagar. Tjänare Herre, din talare hör. Och det här är, men det här är Samuel. Och den texten står i det 3:e kapitlet i första Samuelsboken. På sidan 268, för er som följer mig i bänken. Man kan säga så här att det här är en väldigt känd text för många. Och som det är med kända texter så är det ofta svårt att få läsa dem på ett nytt sätt. Eller liksom, ibland så kan det vara, man vet så väl vad texten säger att man inte längre lyssnar på den. Och ibland så är det så med Guds ord att det är som ett grovt bröd, att man måste få tugga och tugga och tugga innan det börjar ge smak. Och då kan man plötsligt upptäcka att det finns många fler lager av smaker som man har missat tidigare. Ofta när vi möter den här texten så brukar vi använda den för att prata lite grann om hur barnens oskuldsfullhet öppnar för Guds tilltal. Och det är en sida av den här texten. Men det är en text som har väldigt, väldigt många lager, precis som alla andra texterna, inte minst i första och andra Samuelsboken och kungaböckerna. Det är också en text som handlar om ett väldigt allvarligt skede i Israels historia. Och det är också en text som på ett väldigt tydligt sätt visar på två generationer som är beroende av varandra och hur Gud verkar genom dessa generationer för att göra sitt verk. När Samuel kommer till Shiloh så är han en liten, liten pojke. Han är kanske någonstans mellan 3 och 5 år. Och är ju helt beroende av Eli för att klara sig. Elis egna söner är vuxna. Hans hustru nämns inte, troligtvis så var han väl enkeman vid den här tiden. Och det blir liksom han som tar hand om Samuel, verkar det som. Och nu när vi kommer till den här texten så har Samuel blivit lite äldre. Han beskrivs fortfarande som en naar, som en ung pojke. Men Eli har blivit gammal. Och hans syn har börjat svika, så att han är så gott som blind vid den här tiden och är därför helt beroende av hjälp för sin egen del. Och så får vi se då hur han som tidigare tog hand om Samuel är nu den som behöver bli omhändertagen. Och hur de här två generationerna ömsesidigt betjänar varandra. Och det är också en text som handlar om, man kan säga att det är ett slags generationsskifte i det andliga och det politiska livet i Israel. Och särskilt i de här böckerna, Samuelsböckerna, kungaboken, böckerna, när det handlar om andligt ledarskap och politiskt ledarskap, så finns det en princip som går genom allting. Och det är det som Hanna, Samuels mor, sjunger i sin lovsång, att det är Herren som lyfter upp och sänker ner. För när nu Eli är gammal och det börjar bli dags ändå att tänka på kanske att någon annan ska ta över, så var det självklart att hans söner skulle göra det, för det var så det fungerade. Det var så institutionen var inrättad, så att säga. Och så har man alltid gjort. Men av texten så förstår vi att Gud har en annan tanke. När vi får lära känna de här sönerna i kapitlet innan här, så ser vi att det här är människor som lever långt borta ifrån Guds vilja, som överhuvudtaget inte bryr sig om Guds vilja. Och så ställs de hela tiden i kontrast till den här lille pojken, till Samuel. Det finns en slags kontrast mellan dem hela tiden. Elis söner heter Hofni och Pinehas och tjänade som präster i Shiloh. Och då står det bland annat i den andra kapitlet, vers 17, de unga männen, alltså de här två, syndade svårt inför Herren själv när de på detta sätt vanhedrade hans offergåvor. Alltså de roffade åt sig av offerköttet, sådana delar som tillhörde Herren, och brydde sig liksom inte om att offren skulle förrättas på rätt sätt och så vidare. Och de förgrep sig på kvinnorna som tjänstgjorde i templet. Och så står det om detta, så står det, men Samuel gjorde sin tjänst hos Herren. Redan som gosse bar han en efod av linne, alltså prästernas ämbetsdräkt. Och så fortsätter det att berätta om detta, och Eli vädjar till sina söner att de ska sluta med det här. Och så står det i den 25:e versen, de lyssnade dock inte på sin far, men gossen Samuel växte upp och vann både Guds och människors gunst. Så hela tiden så finns det små instick i berättelsen om de här andra sönerna, så är det som att berättaren vill påminna om, men förresten så fanns det en annan son här som kanske inte var släkt, som kanske inte tillhörde ätten, men där de brast så fanns det hopp i den här lilla gossen. Det här är ytterligare ett sånt här underbart exempel på det Gud gör undantag ifrån det vi förväntar oss av honom. Därför att Gud hade sagt att prästtjänsten tillhörde leviterna. Det är den släkten som är avskild av Gud att tjäna i hans helgedom. Och Samuel är inte levit. Han kommer från Efraims stam. Men Herren ser till Samuels hjärta och han ser till Elis söners hjärta, och så gör han sitt val. Och här i den här situationen nu så blir det väldigt tydligt att den här kontrasten finns med. Därför att när den här fadern blir gammal, Eli, och behöver hjälp att klara sig i vardagen så finns inte hans söner där. Utan det är Samuel som får ta hand om Eli. Det är Samuel som hela tiden är beredd att springa till Elis sida när han ropar på honom. Dag som natt. Och det har en ganska, det har en viss betydelse för den här berättelsen. Så när vi kommer då till den här texten, den här händelsen som vi kretsar kring idag, så står den i det tredje kapitlet. Vi kan läsa från den andra versen. Då hände en gång följande. Eli, vars ögon nu hade blivit så svaga att han inte kunde se, låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel. Här är jag, svarade han och sprang bort till Eli och sade, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Och då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom och han steg upp och gick bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, nej min son, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade Herren på Samuel som åter steg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken. Och han sade till Samuel att gå och lägga sig igen. Och om någon ropar på dig så ska du säga, tala Herre. Din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och lade sig. Så ber vi här att du ska öppna våra hjärtan. Att du ska göra ditt ord levande och verksamt i våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Någonting man får se i den här händelsen är att det här beroendet mellan generationerna är inte bara på ett fysiskt plan utan även på ett andligt plan så behöver de varandra. Därför det står att Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och inte fått ta emot hans ord. Alltså Samuel hade blivit adopterad av Eli och han fanns i templet. Eli hade lärt honom att utföra sakerna som behövde utföras. Han fick vara med där. Han tillhörde den gudstjänstfirande gemenskapen i Kilo. Det var en del av den, liksom, den tro som uttrycktes där. Men han hade fortfarande inte lärt känna Herren personligen. Han hade inte hört honom tala. Han hade helt enkelt inte den erfarenheten än. Han var ju ganska ung. Men Eli däremot är gammal. Och han har lång erfarenhet, han har varit präst hela sitt liv och han känner Herren. Man kan säga ett och annat om hans ledarskap ibland. Men hans gudsrelation är otroligt genuin. Han har lärt känna Herren. Och han förstår vad det är som är på gång här. I den åttonde versen stod det att nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken. Han fattar att Gud har ett ärende till den här lille grabben. Och så får han använda sin erfarenhet, sin långa erfarenhet och sin stabila gudstro för att hjälpa den här pojken. För att guida honom genom ett möte med Gud. Det här är en sån otroligt vacker händelse egentligen. Och varje gång jag ser det här i verkliga livet så blir man så gripen av det. När en äldre människa får hjälpa någon som är yngre att lära känna Herren så känns det som att det finns någonting i det här som luktar Guds rike. Det känns som att det är ju så här det är tänkt att vara. Det var så här han hade tänkt. Jag pratade med en av mina bästa vänner från tonåren i veckan här och vi kom och pratade just om våran tonårstid och så förundrades vi över det här att det fanns människor där i den församlingen där vi då tillhörde som såg oss, som var otroligt generösa med sin tid, och med sin erfarenhet. De fanns där, de svarade på våra frågor och de gav oss tips som vi ibland lyssnade på och ibland inte lyssnade på. De vågade anförtro oss med uppdrag som vi kanske inte alltid var mogna för. Men, och ibland så blev det fel. Men de fortsatte att ge oss det där uppdraget. De fortsatte att uppmuntra oss. De fortsatte att våga lita på oss och räkna med oss. Och vi såg faktiskt inte det där då. Det var liksom ingenting vi reagerade på i tonåren. Men nu när vi såg tillbaka på det här och började räkna upp de här människorna, så insåg vi vilken otrolig gåva det här var. Vi bestämde oss för att vi måste ta kontakt med en del av dem, därför att utan dem så hade vi inte varit där vi är idag. Vi kanske inte ens hade varit med på vägen längre om det inte hade funnits människor som var villiga att dela med sig av sin erfarenhet och sin tid och hjälpa oss på vägen att lära känna Herren. Och det som Eli gör är just det här, att han får hjälpa Samuel att lära sig att känna igen att det är Gud som talar till honom. Och han ger honom konkreta verktyg för hur han ska svara an till det här och hur han ska hantera det här. Och så börjar Samuel en slags grundkurs i det som ska mynna ut i ett andligt ledarskap för hela landet i den här stunden. Och det första som Eli lär Samuel är att lyssna som en tjänare. Som är liksom grunden för det som ska bli Samuels tid som domare. Att han får lära sig att lyssna som en tjänare. Att det första han får lära sig att säga är att du är Herre och jag är din tjänare. Och en tjänare lyssnar till sin Herre. I 9:e versen står det, han sa det till Samuel att gå och lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga, tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och lade sig. Det här är så centralt, det hänger ihop. Att vara en tjänare, att etablera vem Samuel är inför Gud är viktigt. Att få säga det är du som är Herre, det är jag som är tjänare. Och att säga jag är därför villig att lyssna. För det här ser vi återigen den här tydliga kontrasten till Elis söner. Det står uttryckligen om dem att de frågade inte efter Herren. Alltså de var präster i Israel och hörde till toppskiktet som skulle leda hela det religiösa livet, och de frågade inte efter Herren. De var inte intresserade av att utforska hans vilja. De ville inte lyssna som tjänare. Och det gjorde att de var helt diskvalificerade från att kunna fungera som präster egentligen. Därför det här lyssnandet, hörandet, är det som ligger till grund egentligen för hela förbundet mellan Gud och Israel. Det första och viktigaste budet, om man frågar en jude i den judiska lagen, det som alla troende judar står upp när man ska tala, det är detta: hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Det är detta som man ska recitera på morgonen och på kvällen när man går omkring i sitt hus och när man äter sin mat och man ska inprinta det hos sina barn. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Det första Samuel får lära sig att lyssna som en tjänare. Och det är ganska stort med tanke på att Samuels namn betyder Herren hörde. Hans hela existens, som vi kommer ihåg inledningen i den här berättelsen, är ett tecken på att Gud är en Gud som hör bön, som lyssnar till sina tjänare. Och nu är det Samuel som får lära sig att lyssna till sin Gud och lyssna som en tjänare. Det andra som han får lära sig som hör ihop med det här är också att han, det är också att tala som en tjänare. Och det är inte minst, det är nog så viktigt kan man säga, därför att det som händer sen, han går och lägger sig. Och när Herren sen igen ropar till Samuel så svarar han precis som han har fått lära sig. Tala, din tjänare hör. Och så talar Herren till honom. Han får ta emot ett ord ifrån Gud. Och normalt så tänker man i den här situationen så skulle han ha flugit upp ur sängen och rusat bort till Eli och väckt honom och sagt: Vet du? Herren har varit här. Han har pratat med mig. Det är en jättestor händelse. Inte bara i Samuels liv egentligen, utan i hela riket. Det består i början av tredje kapitlet att på den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sällan, står det där i första versen i kapitlet. Och det här är en stor grej. Men Samuel gör inte det. Han ligger kvar i sängen, han kan inte sova, men han ligger kvar hela tiden, hela natten fram till morgonen, står det. Och det är för att det som han har fått höra är någonting han verkligen inte ville höra. Och framförallt är det någonting som han verkligen, verkligen inte vill säga. Det han får ta emot är en dom, en hård dom över Eli och hans hus. Eli, den här mannen som har varit som en far för honom och som har tagit hand om honom sedan han var riktigt liten, sedan han lärde sig att gå egentligen. Och nu så säger Herren att jag har tröttnat på Hofni och Pinehas, sönernas ständiga orättfärdighet. Deras totala respektlöshet inför allt som är heligt. Det här är egentligen den här domen har egentligen redan uttalats i kapitlet innan när det kommer en anonym gudsman och berättar det här för Eli. Men här får Samuel ta emot en bekräftelse, en förstärkning av det här. Att det här ska verkligen ske. Att Gud har tröttnat på att dessa ständigt förakt Gud genom sitt handlande, och han är så besviken på Eli för att han har låtit det här fortgå, därför att det är faktiskt han som är överste präst i landet. Och problemet är ju att han känner till de här sakerna och han lider av det, men det är ju hans söner och han kan inte mer att döma dem för det. Och det här är någonting som vi kan följa med genom hela Samuelsböckerna och kungaböckerna. Alla huvudpersonerna i de här berättelserna har det gemensamt att de har problem med att vara fäder för sina barn. Eli ser vi här. Samuel är likadan när han blir gammal. David, samma sak. Salomo, samma sak. Det är människor som älskar sina barn men som inte klarar av att sätta gränser för dem. Utifrån sin kärlek bland annat. Och så leder det till katastrof. Både för dem själva, för barnen och för hela landet. Det här är egentligen en helt annan predikan. Men det finns ett slags underliggande budskap i detta som säger att det bästa du kan göra för dina barn är att älska Gud mer än du älskar dem. Om du verkligen älskar dina barn, se till att älska Gud ännu mer. Det bästa du kan göra för dina barn är att sätta Guds vilja först. Och det är inte så lätt. Det ser vi som sagt genom de här texterna. Och Eli brister här. Och det leder till den här domen som säger att hans söner ska dö på en och samma dag. Och sen så ska ingen i Elis släkt nå mogen ålder. Eller de ska liksom inte bli gamla. De ska dö i sina bästa dagar. Och ämbetet ska liksom flyttas över. Herren ska utse en präst åt sig. En annan präst som är värdig. Och det här förstår man, att det här är ganska problematiskt för Samuel. Han får det här i knät och han är inte särskilt gammal. Det här är saker som vi kanske annars skulle bespara barnen. Vi tänker att de kanske inte är mogna för att hantera såna här saker. Men Gud har inte riktigt den pedagogiska finkänsligheten som vi har. Så därför så får Samuel det här. Och han vet, vad ska han göra med det här budskapet? Så han gör det som väldigt många människor gör när man står inför någonting som är obehagligt. När man börjar känna att det är dags att gå till tandläkaren för att det är någonting som inte står riktigt rätt till i munnen, vad gör man då? Vad tänker man då? Man tänker att om jag inte bryr mig om det så kanske det går över. Så tänker jag när det gäller min bil i alla fall. När den börjar låta konstigt så tänker jag om jag inte bryr mig om det så kanske det går över. Och gång på gång på gång så tror jag att någon har försökt att lära mig att det går inte över. Och om det går över så är det ett väldigt dåligt tecken. Men Samuel försöker det här. Han ligger kvar i sängen till morgonen kommer. Och när morgonen kommer då sätter han igång med sina morgonsysslor. Han öppnar dörrarna till Herrens hus och kör på som om ingenting har hänt. Låtsas som ingenting. Eli är inte dum. Han genomskådar Samuel och ropar på honom. Och Samuel kommer till honom som han alltid gör när Eli ropar. Låtsas som ingenting. Här är jag. Har du sovit gott? Vilket hiskeligt väder vi har fått. Det här var ju, jag undrar hur det här ska gå egentligen med skörden och så där. Förresten, läste du i senaste profetrullen här om att de ska flytta på? Nej, jag vet inte. Hur den är så ställer Eli direkt den här frågan som Samuel inte vill ha. Eli frågade, vad sa han till dig? Du får inte dölja någonting för mig. Gud ska straffa dig nu och framgent om du förtiger ett enda ord av det som han talade till dig. Alltså, han är ganska tydlig får man säga. Och det är inte för att Eli är så väldigt nyfiken på det här. För han har ingen aning om att Gud har pratat med Samuel om honom. Men han är mån om att lära Samuel det som han själv har brustit i. Du måste älska Herren mest. Har du lärt dig att lyssna som en tjänare så måste du också lära dig att tala som en tjänare. Och en tjänare har inte rätt att avgöra vad Herren ska få säga och inte. Det var en annan sak som de här, som vi pratade om i telefon, om de här gamla människorna i församlingen som printade in det här. En gammal kvinna som jag fick gå i par med som förebedjare som lärde mig att man leker inte med Herrens tilltal. Man leker inte med Herrens tilltal. Alltså om du upplever att Gud säger någonting så ska det prövas och det ska prövas ordentligt. Pröva det gentemot skriften, du ska pröva det med ditt gudagivna förstånd och i samtal med andra. Du ska pröva det mot andens vittnesbörd i den troende gemenskapen. Och kommer du fram till att jag tror att det här är från Gud, då säger du det. Om du lyssnar som en tjänare så måste du tala som en tjänare. Och det får också Samuel göra. Han berättar alltihop. Hela domen får Eli höra. Och jag tycker det här är fascinerande därför att, som sagt, Eli må ha brustit i ledarskapet när det gäller sina söner och kanske någonting omkring landet i stort. Men han är en fruktansvärt bra mentor för Samuel. Du behöver inte vara perfekt för att vara en fruktansvärt bra mentor. Han vägleder Samuel precis i det som Samuel behöver. Och han har också en underbar relation till sin Gud. När han får den här domen så svarar han med ett fantastiskt lugn. En sån djup förtröstan. I grundtexten så står det i den 18:e versen. Han är Herren. Han gör vad han ser är gott. Det är inte liksom någon slags uppgivenhet att ja, han får göra som han vill. Utan det finns en sån djup förtröstan i det här. Han är Herren. Han gör det han ser är gott. För till saken hör också varifrån som Gud talar. Samuel ligger och sover i helgedomen på den plats där arken står. Står det. Och när Herren ropar till honom den fjärde gången, så står det i den tionde versen att då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel. Det här är ingen slump. Därför att när den här arken ska konstrueras i andra Mosebok mot slutet där, 25 kapitlet, så får Mose väldigt specifika instruktioner omkring det här. Hur den ska se ut och vad som ska, hur den ska hanteras. Om de här änglarna som med böjda ansikten som skyler locket med sina vingar. Och i den här arken så lägger man tecknet för förbundet. Där lägger man lagens tavlor. Där lägger man sen Arons stav som har grönskat. Och så lägger man en kruka med manna där i. Och en kruka med vatten ifrån klippan. Olika tecken på att Herren har varit trofast och tagit hand om sitt folk. Och det är på det här locket som översteprästen en gång om året går in och stänker försoningsblodet till rening för folket. Det är den mest heliga föremålet, den heligaste platsen i Israels historia, så att säga, vid den här tiden. Som representerar Guds närvaro bland sitt folk. Och så säger Herren till Mose: där ska jag uppenbara mig för dig. Från platsen ovanför locket ska jag tala till dig. Mellan de båda keruberna som står på arken med förbundstecknet, och ge dig alla mina befallningar till Israels folk. Den kristna kyrkan från allra, allra första början har sett någonting stort i den här lådan. Och i synnerhet i det här locket. I Nya testamentet så sägs det här vara en förespegling, en skugga. De säger att när du ser på detta så ser du egentligen på Golgata. På platsen där lammets blod flöt för människornas synd. Och när Gud talar, det här är något som jag tror att vi behöver tänka på när vi pratar om andliga tilltal och såna här saker. Att när Gud talar så talar han därifrån. Han står på platsen där försoningsblodet har flutit. Som vilar på hans förbund. Som vilar på hans trofasthet. Det är där och ingen annanstans som han uppenbarar sig. När han talar så är varje ord ett ord av nåd. Och det är viktigt att tänka på när vi ska lyssna som tjänare. Och när vi ska lära oss att tala som tjänare. Och det är så här som Eli hör domen. Han tar emot det i en djup förtröstan på att Gud trots allt är god. Att Gud är en Gud som gör det han ser är gott. Att även när han dömer så är varje ord ett ord av nåd. Det finns någonting väldigt vackert i den här berättelsen omkring hur de här generationerna betjänar varandra. Först hur Eli tar hand om Samuel när han är liten, och sen hur Samuel tar hand om Eli när Eli är gammal. Hur Eli får guida Samuel till att lära känna Herren. Och också hur Eli får ta emot Herrens ord ifrån Samuel. Och jag tror att i det här så ligger det någonting som jag tror att Gud är på gång och gör på ett ganska bred yta i vårt land. När jag har pratat med mina kollegor i andra församlingar så finns det små tendenser till det här. Så jag har formulerat två saker som jag tror att Gud vill vara med och göra. Både en slags utmaning och ett löfte som vi kan bära med oss inför ett nytt verksamhetsår. För det första så tror jag att Gud tillsammans med oss vill odla en kultur där olika generationer får betjäna varandra på det här sättet. Där de äldres erfarenhet och stabila gudstro får bli en hjälp för de som är yngre att lära känna Herren. Och där också man får våga lyssna på barnen att faktiskt höra och känna igen Guds ord. Även när han talar med väldigt små röster. Jesus är ganska skarp när han pratar om det. Han säger, se till att ni inte föraktar någon av dessa minsta. Därför att deras änglar i himlen ser alltid min faders ansikte. Ska vi lyssna som tjänare så måste vi höra Guds ord även när han talar med väldigt små röster. Och se att det här är någonting heligt. Ibland kan det vara en helig handling att lyssna till ett barn. Och det finns ett sånt där löfte i detta. Det sista löftet i Gamla testamentet handlar om att innan Messias kommer ska Herren sända förelöparen Elia. Som blir uppfyllt i Johannes döparen när han kommer. Och hans uppdrag är att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna så att Gud får ett folk som är berett. Alltså det här presenteras som en förutsättning för att Gud ska kunna göra sitt frälsningsverk. Att det finns en hjärtats enhet mellan generationerna. Det är en förutsättning som vi pratade om alldeles i början för att kommunikationen ska fungera. Ska telefonen funka så behöver det finnas vissa förutsättningar. Och det här är en väldigt bra förutsättning. Ett löfte som den här texten faktiskt visar är att när generationerna förenas i ömsesidigt betjänande så öppnas dörren för Guds tilltal. Det andra som jag tror att Gud vill fortsätta verka i oss är att jag tror att han vill lära oss att både lyssna och tala som tjänare. Och det innebär att vi behöver böja oss under honom. Att vi behöver utforska hans vilja. Det innebär också att vi behöver förstå varifrån Herren talar och vem han är när han talar. Så att vi ser att varje ord är ett ord av nåd. Så att vi lär oss att älska den här världen på samma sätt som han älskar den. Och bara för att vi älskar världen så måste vi älska Gud mer. Så att vi får modet att tala hans ord oförfalskat och frimodigt. Till en värld som verkligen behöver det. Om varje ord är ett ord av nåd så är det en gåva att få dela ut det till människor. Och se det verka till försoning, till upprättelse, till befrielse, till evigt liv. Och det här är någonting som jag tror att Herren bjuder in oss i. En inbjudan som har stått länge och som kommer att fortsätta stå tills han kommer tillbaka. Men ibland så får vi betona lite extra på den. Det är som sagt både en utmaning och ett löfte. Jag tror att vi blir helt enkelt inbjudna att följa med Samuel i det som händer. Vi avslutar med det som står precis i slutet av det här kapitlet och som avslutar den här berättelsen. Så står det att från vers 19 att Samuel växte upp och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse. Och det blev klart för hela Israel från Dan till Beersheba att Herren hade betrott Samuel med att vara hans profet. Och Herren fortsatte att visa sig i Shilo. Genom sitt ord uppenbarade han sig där för Samuel. Och vad Samuel sade nådde ut till hela Israel. Vi ber. Tack Herre Jesus för att vi har nåden att stå under din vaksamma blick. Och att du genomskådar alla våra lager och alla våra tankar. Och trots att du ser i djupet av våra hjärtan så strålar din blick av kärlek och glädje över oss. Gamla som unga. Vi tackar dig för att du är den som höjer upp och sänker ner. Och att du är den som kallar människor och utrustar till tjänst och som leder. Och vi ber nu att det som vi har fått se i den här texten ska få bli verklighet omkring oss. Vi ber att du ska vända våra hjärtan till varandra, över generationsgränserna och över alla andra gränser som vi kan ställa upp mellan varandra. Att vi får betjäna varandra som dina tjänare. Så att ditt ord kan få flöda fritt i vår gemenskap och genom din kyrka i världen. Vi ber här att du ska lära oss att lyssna som Samuel lyssnade. Och som Eli lyssnade. Och att du ska lära oss att tala med din kärlek, med din innerlighet, med din skärpa, din klarsyn. Vi ber att du ska genomsyra alla våra ord med ditt levande ord. Så att den här världen får möta dig sådan du verkligen är. Och vi ber också att det ska få bli så som det blir för Samuel. Att vi får växa upp i gemenskapen med dig. Att det ska stå klart för människor att här finns ett folk som har Guds ord. Här finns det som jag har längtat efter. När de talar så skapas liv. Och vi ber att det blir som för Samuel här, att din församling, att du ska fortsätta att visa dig för oss och tala till oss genom ditt ord. Och att det som vi får verka i, att det vi får förmedla vidare ska sprida sig över hela landet. Därför att du är kung. Därför att du är den som hör och som talar i kärlek till var och en som är villig att lyssna som en tjänare. Så välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. Välsigna oss i det nya verksamhetsår som vår församling ska få gå in i nåd. Och välsigna oss också varje dag som vi får leva på din jord till dess du hämtar hem oss till ditt eviga rike. I Jesu namn. Amen.